Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag i vanlig jävla ordning Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle! Det var bra du inte sa i vanlig jädra oordning i alla fall.
Känns det så?
Nej! Ja, men vi har väl visat upp och berättat om oss själva på ett sånt vis att vi är inte de bästa på att hålla ordning och struktur. Det måste väl ha framkommit om man har lyssnat på några avsnitt nu.
Ja, men så är det ju. Nu lät det som att man hörde tranor, men det var kanske gässen man hörde, eller?
Jajamensan. Det är gässen.
Det låter likadant här hos oss, men då är det tranor som kommer seglandes över himlen.
Ja, vi har tranor också faktiskt.
Det är ju mysigt när de kommer.
Ja, det är det. Och sen nere i kärnen här i dalen, när vi hör dem och det liksom, du vet, det är ju som om man bor i vildmarken.
Serengeti.
Ja, typ. Alltså de här fågelskriken och det som kommer på. Tröttnar aldrig på det. På samma vis som jag aldrig tröttnar på min utsikt här. Faktiskt.
Mitt bästa är när sädesärlorna kommer.
Mm.
Alltså för det är som otroligt tydligt vårtecken. Det är bara några veckor kvar nu som kommer.
Mm. Vi måste fixa nya bin till dig nu för att... Det här när bina rensningsflyger och börjar komma igång och flyga och så vidare. Det är så otroligt härligt.
Vet du, jag tittade på mina bikuper faktiskt i morse. Så tänkte jag så här. Fan vad jag saknar bina ändå. Det är som att det finns som ett tomrum här på gården efter att de försvann.
Ja, har du de stående öppna nu? Alltså under våren här så är sannolikheten hög att du får en svärm i dem. Man får ha svärmfångningskuper då.
Mm.
Så nu ska vi se, nu kommer jag kanske inte ihåg. Nej, men typ 15 maj till 15 juli eller någonting sånt där. Eller i alla fall, ja, i det området där.
Vadå, alltså annars får man inte ha det?
Nej, det är ju så att bikupor... är ju en smittkälla också, va?
Mm.
Så är det bikbostäder där det har varit bin tidigare.
Mm.
Alltså har du en ny oanvänd kupa, då är ju det en låda. Men ja. Har du bott bin där, då ska den vara tillsluten så inte bin har tillgång till det då.
Okej.
Okay. Men du får ha en... kupa med gärna lite äldre vaxkakor i också, för det gillar ju bina. Då är det ju påbörjat och bra och de kan bygga vidare på det, va?
Just det.
Men då är det en svärmfångningskupa och den får man även ställa ut utanför sin bigård, alltså runt omkring.
Va?
Men då ska du märka den med adress och ägare och kontaktuppgifter och så vidare och anmäla det till bitillsyningsmannen då så att de vet vad det är för tomma kuper som står utställda på byggda, va.
Och så måste man prata med markägaren såklart.
Ja, ja, själv, det är ju så självklart. Så det, så.
Jag tänkte om det fanns någon liksom, att liksom bireglerna trumfade de vanliga.
Ja, alltså det är ju så på vissa områden. Det finns ju i byggningabalken. Som är en äldre lag, så är det ju faktiskt så att om du förföljer en svärm, att du, ja. Alltså du vet det där på som man gör med tjuvar och banditer på flyende fot och har kontakt med dem hela tiden, så kan man gripa dem på annan plats, va? Men du får inte tappa kontakten med dem. Det känner du kanske.
Alltså man måste se dem.
Jajamensan, springer de runt ett hörne och du inte ser dem så kan du inte vara 100% säker längre, va?
Ja.
Och så där är det med svärmar också. Så förföljer du din svärm, och man kan springa i kapp med en svärm, ett sånt där moln som far då.
Ja.
Och så sätter de sig i ett träd hos grannen.
Mm.
Då får du hugga ner det trädet för att komma åt svärmen, om det inte är ett fruktbärande träd.
Jaha, gud vad spännande.
Ja, de har inte tagit bort den lagen.
Där kan vi sätta i system. Alltså om man vill bli av, om det är några träd på grannens tomt som skymmer utsikten.
Ja.
Då kan vi smeta honung uppe i trädet.
Ja, det är alltså, gör så här att du ställer kuper framför istället.
Ja.
För de gör ju så att de går ut och så sätter de sig i grenar en bit ifrån kupan.
Ja.
Men det jag
och så
tror...
bara såg jag ner. Ja, jag står med motorsågen igång.
Jag tror att ek räknas som fruktbärande.
Ja.
Så var försiktig där. Det är inte bara äppleträd och plommonträd.
Ja, men taget. Ja, bin, det känns som att det är dags igen nu.
Ja.
Det blir fint. Hörru du, ett annat vårtecken. Du har varit och parat en hund.
Ja.
Alltså, själva hunden har varit och parat sig.
Ja. Ja, hon. Hennes dotter började löpa här nu för några veckor sedan. Och de brukar liksom börja den ena så kommer den andra, va?
Mm.
De här är ju så renliga av sig, de här lapphundarna nu. Så det är... Hon ändrar sig lite i mentaliteten, dottern då. Så hon blir lite så här... Ja, men buttrare.
Mm.
Lite grann blir hon. Så att man märker på henne när hon löper då. Det är hormonförändringar helt enkelt.
Men man ser inte så mycket heller?
Nej, du märker ingenting så. Det finns inga droppar, ingenting. Ibland kan man ju se att oj då, det har kommit en droppe, så tar de bort den själva.
Mm-hmm.
Så det är där som folk är oroliga för när det gäller tikar, att det ska bli blod överallt och så. Det blir det inte med de här alltså. De är jättenoga. Så det är ju så vi ser på mamma då. Men Ingmar är duttade och såg att det var blod där bak när hon hade börjat slicka sig då. Och ja, det brukar ju vara en bit in i löpperioden som det är, så att vi hade inte jättebråttom till veterinären, utan vi åkte upp i torsdags. Och, för vi åker långt ofta till hannarna då, och då vill man ju komma rätt, va?
Just det.
Nu var det ju över 50 mil den här gången. Och så vi åker ju och tar sådana här progesteronprov och även strykningar då, som det kallas. Alltså att du får cell från slem då, där bak. Så ser de. Och det visar sig när vi var där i torsdags att ägglossningen var i onsdags, dagen innan. Oj. Så det var ju bara att ringa och hoppas att de var hemma. Och jag vet ju att de har fjällstuga som de brukar vara i. Så jag sa till Ingmar, jag får väl köra ikapp dem till fjällen i värsta fall med handen där. Men då sa de, och de har ju haft på dagen rätt varje gång där uppe på smådjurskliniken i Torsby när de har gjort det här Pia där. Och hon sa, nej, det är på lördag och söndag om det fungerar lika som det har gjort hittills då när hon har varit så klockren då.
Mm.
Så jag blåste upp dit på fredag redan då, och vi provade på kvällen, hon ställde sig där. Men nej, det blev ingenting. På lördag morgon provar vi igen. Mycket riktigt, och satt dem ihop i 17 minuter. Och så på söndag morgon 17 minuter. Och sen åkte vi hem då på eftermiddagen där.
Ja, men perfekt.
Så jag tror det har varit en väldigt lyckad parning då. Får hålla tummar. Det är hennes sista kull nu då.
Har du en lista med folk som vill ha valpar? Eller kan man säga till listan att de ska höra av sig?
Ja, det kan de göra. Vi brukar ju normalt sett vänta till vi har ett ultraljud. Så, men... Det blir ju ingen administration för oss. Men så att man verkligen vet att det blev någonting då.
Just det.
Men det har ju gått jättebra förut då. Så man får skicka in då. Och då skriver man valp i ämnesraden. Och så beskriver man sig själv då. Så kommer vi att bjuda hit så många som det blir friska valpar då. Så får man komma efter fjärde veckan på besök då och hälsa på. Så vi får träffa varandra.
Gud vad mysigt. Jag är lite knäckt. Vi kommer inte ha inga djurungar överhuvudtaget i år på gården. Jag är lite knäckt över det.
Men har du inte haft någon bagge heller då alltså?
Ingen bagge. Jag har inte haft någon bagge, och jag har inte haft besök av vildsvin hos grisarna.
Har du fått ordning på stängslet?
Nej, jag räknade kallt med att det skulle komma in en galt i år också. Alltså, jag satte liksom, det var som att jag tänkte att det här det kommer ju, det blir perfekt. Och så var min plan att istället bygga ett bra staket då efter att det hade skett. Men jag ser inga tecken på att det har varit någon galt där.
Du menar alltså att kultingarna inte rymmer och bökar exakt upp hela trädgården som de gjorde i fjol?
Som de gjorde i fjol.
Du, jag har råkat ut för en liknande grej, Kalle.
Vad har hänt?
Jag har ju skaffat mjölkfår.
Mm.
Och jag har ju tagit hem massa virke och sånt där, så jag tror jag bygger ett riktigt fårhus med loft så jag kan förvara höet där uppe också och inte bara nere hos, längst in hos fåren.
Ja, men snyggt.
Så just nu så har jag ju flyttat ett av garagetälten upp dit och har som fårhus då i vinterhagen. Och jag har ju haft nätstängsel runt.
Mm.
Men du vet, de är ju som hindar de här, vet du.
Ja, ja.
Så jag kom ju ut här en morgon. Och jag har ju en sån fin allé ner till hönshagen.
Mm.
Med äppleträd, vinbärsbuskar emellan, fjällkvanne och sånt där. Alltså det jag brukar alltid prata om, att det brummar av insekter då i fjällkvannen. Den är ju kvar. En meter upp, alla stammar ringbarkade.
Ja, fy fan vad tråkigt.
Hela allén. Men så har jag ju sett, det här är ju B9 grundstammar på det här, och det är ju ryska grundstammar med svaga rotsystem så de inte ska bli så stora. Så de behöver ju trästöd och bevattning också då om det blir torrt. Så där växtstöden och stolparna har varit, där är det korta remser eller smala remser upp. Så vi ska se om det är någon som klarar sig då. De har inte kommit åt det här.
Håller tummarna.
Ja, jag får göra nya. Jag sa till Ingmar där efter att jag hade varit besviken i 1,3 sekunder. Så sa han, ja men nu kan vi passa på att göra den där allén rak.
Ja. Alltså, var det liksom lite inbäddad kritik där mot dig, kan jag höra?
Mot mig själv? Nej, det var jag som sa det.
Ja, du sa det.
Ja, jag precis. Ja, men så kan man väl säga. När jag gjorde det här och så var det ju mycket det där att väva ihop naturridåer, alltså olika grejer, och det skulle vara mjukare, inte så rakt allting, va. Men nu när jag ökar produktionen på grönsaker de sista åren och så vidare, så underlättar det om det är lite rakt, va. Så man ändrar sig. Så är det.
Ja, det där är ju som ett problem jag har med vi gjorde ju trädgårdsland där framför huset för några år sedan.
Ja.
Och jag vill att det skulle vara så rakt som en paddelbana.
Ja.
Men det blev inte så snyggt, tyckte min bättre hälft.
Designen i familjen.
Exakt. Och det där gör jag då att alla bäddar är olika långa. Vilket är jättekrångligt när man till exempel behöver täcka kol.
Mm.
Och massa andra grejer som gör att det blir krångligt. Till exempel om man ska vattna med vattenspridare och sådär.
Mm. Men det är ju en fråga om standardisering, systematisering. Mm. Och det är ju inte viktigt när du håller på med radhus, liten villa. Då kan man ju liksom göra massa installationer och grejer som är i vägen annars. Och tar tid om du har lite större odling och vill använda skjutacker och redskap och grejer och sådär, va. Så... Och som du sa, vill du använda markduk eller någonting då, att du har samma längd på dina trädgårdsland eller på bäddarna då, om du kör med upphöjda bäddar, att du har samma längd och bredd och så vidare, så att du kan använda det lite var som helst, va?
Dröm.
Det där är egentligen ett poddavsnitt, då.
Mm.
Jag tänker på beredskap överhuvudtaget och standardisera grejer, säkerhet, var finns första förbandsväskan i alla bilar och så vidare, va? Du vet.
Just det. Alltså som att man alltid har första förband i vänster benficka när man jagar till exempel.
Mm. I militära hade vi alltid höger.
Mm.
Höger ben.
Jag borde ha också då. Jag trodde att jag hade snott det från militären.
Ja.
Du,
jag vet inte, de kanske har i någon armficka nu för tiden eller något sånt där.
Men det där är ju så, för några grejer som har betytt väldigt mycket för mig i kontakt med dig är ju dels min plantuppdragning, att jag har de här 9 cm krukorna och att jag har de där underbattningstrågen och sånt där. Det är ju ett system som jag byggt upp.
Ja.
På på din inrådan. Och sen är det nästa grej ju det här med honungsburkarna. Som också är så otroligt värdefullt när man håller på och ja, men fixar med mat. Alltså koka sylt och konservera grejer och sånt där. Att man alltid har burkar. Så att det inte är så att man ska hålla på och skrapa av etiketter på gamla olivburkar varje gång man börjar. Utan man har jättemycket likadana burkar. Så man vet hur många som får plats i tryckkokaren och så vidare.
Ja, och staplar dem effektivt i hyllorna och...
Ja, och jag har någon sån där burktratt som man kan ha på. Jag vet exakt vilken kaffekopp jag ska ta när jag ska ta sylt ur kastrullen för att hälla upp i burken. Om du vet.
Ja.
Det underlättar mycket. Du, skit i det, jag har ett problem.
Ja.
Mina höns... Någon eller några av mina höns har börjat äta ägg.
Mm. Jag höll på att säga när du sa att jag har ett problem. Har du bara ett problem, tänkte jag säga då, men jag hann inte. Det måste vara unikt.
Det här är något som upptar väldigt mycket av min tankeverksamhet nu. För jag måste liksom vara på tårna hela tiden och in och hämta ägg innan de har sönder dem.
Mm. Jag hade telefonsamtal om det här.
Mm.
Ja, jo, men det var när jag åkte hem i söndags. Ifrån, ja. Då pratade jag med en som har en i vårat lilla bilfälder-nätverk vi har här då.
Ja.
Det har jag pratat om tidigare när vi hjälps åt att upprätthålla en större flock tillsammans. Så vi får större genetisk bredd med fler tuppar och sådär. Så är det.
Just det.
Så då var det en. Nej, hon har samma problem.
Vad sa du då?
Ja, i det fallet så var det ju så här att de har ju en kamera ute hos hönsen.
Det ska jag också börja med.
Så de ser vilken rackare det är. Och då sa jag till henne, men gör så då att du plockar bort henne och sätter henne i en bra bur vid sidan om. Och ger henne vatten och mat där. Så ser du ju om det slutar problemet, då vet du ju att det är hon.
Mm.
Så då kan det ju bli höns och kurr eller något sånt där.
Just det.
Så är det då. Men du, hur... är det med maten och så nu? Är det, ger de snäckskal? Har de kalk så det räcker?
Nej, men vet du vad? Jag har inte gett snäckskal på ett tag. Däremot har jag köpt hem det, men jag har inte gett det till dem ännu.
Nej, du vet att äggläggningen börjar ju komma igång jättemycket. Jag misstänker att det kan vara sådana grejer som triggar någon i flocken. För det här är ju ett felbeteende.
Mm.
Det är ett bra beteende när de äter upp trasiga ägg.
Ja.
Ägg som har gått sönder ska de ju... Ja, men det tar de ju vara på kalket i skalet och all näring. Det är ju smockat med näring. Det vore ju resurslöseri om inte det... Och dessutom om de är i reden eller i... ja, hönshus också. Det har de ju inte i naturen då. Men reden och sånt där så blir det ju en... nedsmutsning och bakteriehärd och så vidare om de inte städar undan det då. Va? Så ja, det ska de göra. Problemet blir ju när de knackar äggen. Och
exakt, äter. Att de blir trasiga.
Ja, men exakt. Va? Och det händer ju ibland. Men försök lokalisera vem det är.
Ja.
Och jag har inte haft så mycket problem med det där själv. Alltså, de städar upp dem bra. Men felbeteendet, det har jag inte råkat ut för då. Men det ringer ju en liten varningsklocka att det kan sprida sig.
Ja.
Så försök...
Min plan blir så här nu då. Dels så hälla in den där snäckskalen. Så att de får tillgång till det. Och sen sätta upp en kamera. Så jag får koll.
Testa det, så får du återkomma och berätta.
Det blir
och
perfekt.
Och sen vill jag också säga det att... när nu... äggproduktionen ökar här. Alltså det är ju inte för inte som vi har mycket ägg på påsk, va?
Nej.
Jag tänker ju, vad heter den här sketchen med han? Oj, oj, oj. Det är ju en sån rolig sketch om påsken som en av våra riktiga komiker har och kör alltså.
Och, jag vet inte.
Nej, men den, försök leta upp den. Ni får upp rätt och titta på den. Alltså det handlar just om det här med ägg och sånt på påsk då, va? Men det är i alla fall så att det finns ju en naturlig koppling till att vi får ett överflöd av ägg runt påsk, va?
Just det.
Och det går att göra så mycket gott på ägg också.
Det har ju börjat komma igång. Det är inte varje dag, men det är, med jämna mellanrum så är det ju en riktig jävla laddning med ägg nu. Det känns ju kul.
Ja, men då är det så här också att det är ju samma sak som med mjölkande djur och så. Alltså ska det vara, har du som producerar lite mer? Ja, men det är ju näring som går ut ur djuret. Du måste få in näringen också. Samma är det med ägg. Man måste se till att de har bra och tillräckligt med foder för att kunna producera. Och då får man ju oftast mer ägg också, va?
Mm, just det.
Så det finns sådana aspekter på det där med att knacka ägg också, kan man misstänka, va?
Mm. Ja, det kanske är dags att köpa någon säck med dyrfoder och hälla i automaten.
Mm. Jag gör ju så i och med att vi kläcker mycket. Vi får ju mycket beställningar på, vi säljer ju 8 veckors kycklingar. Nu har jag fått mycket frågor om ägg också. Avelsägg. Men jag liksom, du vet hur det är med tid och sådana där grejer. Att hålla på och packa och krångla och så vidare med det där. Så vi har ju valt att bara köra med 8 veckors kycklingar då, va?
Just det.
Och så blir, vet man att det blir lyckat resultat också. Men då gör jag så faktiskt att jag tar helfoder och sådana grejer och kompletterar med det ordentligt för att få bra kvalitet på ägg och sådana grejer också. Och det går givetvis att blanda själv. Det är samma som med plantjord och allting, att du kan nog göra det bästa om du gör det själv med de finaste råvarorna, va?
Ja.
Men det är prioriteringar då, jag gör inte det.
Vad ska man blanda om man ska blanda eget hönsfoder?
Ja, du får ju titta i foderstater och sådana grejer, men...
Ja, det kommer jag inte göra.
Nej, men det är ju... Nej, men alltså man får ju sätta sig och komponera ihop ett välbalanserat foder då. Matsedel åt dem, men det innefattar väl spannmål, majs, fröer, solroskärnor, sådana saker, va?
Overnight oats.
Overnight oats. Ja, blötläggning.
Alltså, det är som kall havregrynsgröt man får på fina hotell.
Mm, precis.
Du, vi går vidare, va?
Det kan vi göra.
Hej! Jag har fått ett mejl, alltså. Det är inte jag som säger hej. Jag är trogen lyssnare till Fantastiska podd och jobbar även som lantbrukare till vardags.
Mm.
Min man och jag driver konventionell mjölkproduktion och försöker odla så mycket eget foder som möjligt, både vall och spannmål. Jag blev liksom ni chockad över hur mycket somliga bönder tydligen sprutar sin spannmål. Min man har varit bonde hela livet och känner inte heller igen sig i det som beskrevs. Det här är ju då en kommentar till, var det förra veckan eller veckan innan vi pratade om, vi hade fått liksom en besprutningsplan från en lantbrukare, och det var ju väldigt mycket olika medel som skulle sprutas på grödorna.
Ja, det var ju ett svar på en tidigare där jag beskrev ungefär det som hon, Felicia, som hon heter, beskriver det här då. Jag tänkte, ja, men jag är ju, får ju vara lite ödmjuk också. Jag är inte jätteintresserad av konventionell växtodling ute på slätten, om jag ska vara riktigt ärlig, och senaste bekämpningsmedlen och sådär. Så att jag är ju lite utdaterad, om vi säger så. Jag är ju utbildad jordbrukare faktiskt på tidigt första halva 90-tal då, så att... Men jag tycker du ska läsa vidare där.
Ja, precis. Jag var inte klar. Felicia då, som hon brevskriven heter, hon skriver så här. Vi använder glyfosfat Roundup för att bryta vallar innan de ska plöjas upp, precis som Patrik först beskrev. Sen odlar vi ofta höstvete en säsong. Den kanske vi sprutar mot ogräs någon gång, ofta tidigt på säsongen om det behövs. Och efter odlar vi ofta rågvete med vallinsådd. Sen ligger vallen i 3 säsonger efter det. Bönder som har vall i växtföljden sprutar absolut inte så mycket som beskrevs i podden. Kanske att de bönder som odlar enbart spannmål på slätten och bara bryter med raps någon gång ibland måste spruta så ofta. Men verkligen inte alla bönder. Det är ju dessutom både dyrt och tidskrävande att spruta, precis som att bekämpa mekaniskt så som i ekologisk odling. Från och med i år, då det nya jordbruksprogrammet har trätt i kraft, gäller ett grundvillkor om växtföljd där man måste byta gröda på minst 33% av arealen varje år. Förhoppningsvis leder det till bättre jordhälsa och mindre behov av växtskyddsmedel. Hälsningar Felicia.
Mm.
Och tack Felicia för klargörandet.
Mm. Det jag tänker så här, att det är ju mer mellansvenska kogårdar, helt mjölkgårdar helt enkelt. Det är ju de traditionella gårdarna och så har ju gårdar sett ut i Sverige i den här, eller i den här delen av världen. Och jag tänker, vi har ju pratat om det där jättemycket med de här långa vallarna som bekämpar ogräs och genererar näring. Och det som är intressant med den här typen av gård då, jag får väl säga så här också. Glyfosfat då, det är ju också ett omdiskuterat, det går ju till och med, jag vet inte om det fortfarande går att köpa som privatperson och spruta i trädgårdar och så vidare. Det finns en hel del om det också då. Men då går vi inte in i den, vi är ju inget jordbruksdebattprogram, men vi har ju tagit en del här nu för det handlar ändå om våran mat. Va? Men vi fördjupar oss inte i det så vi hamnar i ännu mer diskussioner då. Men, ja, men det är viktigt att den här typen av gårdar är det som är det ursprungliga. Och går man ifrån det iväg då och kör bara ettåriga grödor hela tiden. Jag har ju beskrivit det här på den ekologiska gården där jag har varit och man ser så tydligt. Och jag pratar ju med han. Han har inte en chans, om inte, i och med att inte han har djur och vallar och så. Utan han, det tar över ogräsen va. I fjol så körde han ner rapsen, det gick inte att tröska. Och för mycket ogräs i. Och det är stora ytor alltså. Och men nu går han i pension här när som helst då. Så. Men det är så, det går egentligen inte att bedriva jordbruk så. Och när man rör sig, jag brukar ju alltid säga det att alla odlingssystem, ja det här är ett utdrag ur mina biodlingskurser då. Alla odlingssystem är en kompromiss mellan 100% natur och 100% kultur, alltså 100% mänsklig påverkan då va.
Ja.
Och jag brukar själv tänka så här att när man måste använda mängder med gifter, medicin och så vidare i ett odlingssystem.
Mm.
Antibiotika och sådana där grejer. Ja, men då har det blivit för mycket kultur, tycker jag.
Just det.
Det är en subjektiv bedömning då va. Men alltså då blir det så onaturligt så det krävs enorma insatsvaror för att kunna upprätthålla odlingssystemet va. Och då tänker jag så här att nej men då får vi backa och föra in mer natur i systemet igen va. Så att vi kan upprätthålla odlingssystemet på ett rimligt sätt va. Och i vår del av världen så är det ju så här, eller till och med kanske lite mer natur då. Va? Jag hade ju, men det som också är viktigt med den här typen av gårdar då som Felicia beskriver här, som hennes familj har.
Mm.
Det är ju det att den gården går att upprätthålla med rimliga skördar och rimlig produktion och så vidare. Men det är ju också så här att kör man med konstgödsel, bekämpningsmedel och så vidare, så kanske det tar ett tag att få upp skördarna igen efter det va. Men ja, det är ju från gård till gård och så vidare. Men just det här att tack vare vallen som producerar näring med all klöver och alltihopa det här, fixerar kväve från luften, producerar mängder med rötter och organiskt material och så vidare, så får man en tillförsel av näring till gården på ett naturligt sätt då. Men inte i paritet med konstgödsel och sånt då. Men det gör alltså att, och cirkulation på kogödsel och sånt då som går tillbaka ut på åkrar och sånt där, så kan du alltså upprätthålla rimliga skördar utan bekämpningsmedel och konstgödsel och så på en sån gård. Gör du det på en ren växtodlingsgård, ja då får du, som är konstgödslad under längre tid och så, då blir det väldigt små skördar va. Det går egentligen inte, det blir ju så att det blir knappt värt arbetet att ta in skörden då.
Jag fattar inte, hur gjorde man förr i tiden för att bekämpa ogräs?
Nej, men då gjorde man ju så här. Vallar.
Ja.
Och det är, vad ska vi säga, andra halvan 1800-talet. Så växte ju det här växtföljdsjordbruket upp då. Där man hade vallen integrerad med idisslare, kor då framför allt va. Och sen hade du ju mycket näring ackumulerat i jorden och så hade du de mest näringskrävande grödorna efter vallen då. Och sen de mindre och så. Och så började du om sen med vall igen då i 3-4-5 år. Så, ja. Så gjorde man. Och innan dess, det finns ju beskrivet i något av de tidiga enskifte, tvåskifte, treskifte och så vidare som man hade. Ja, det är 1000 år kanske. Det och det här du hade ängsbruket där du skördade näring på stora ytor. Och tog hem. Alltså du slog med liar då ute på ängarna som omgav gården och åkrarna runt gården. Och la i ladorna och sen gav du till djuren och så använde du gödseln på åkrarna.
Mm.
Ängen är åkerns moder, det uttrycket då. Va? Det är ju det äldsta systemet vi har då.
Mm. Omäktigt. Men det är fint att veta. Tack Felicia för att du hör av och berättar. Det är fint att veta att det inte behöver spruta så där mycket som den tidigare mejlskrivaren skrev.
Mm. Nej, men det beror ju på hur vi ska bedriva jordbruken då. Va? Och jag tänker, nu sticker vi ut hakan lite grann i alla fall. Men vi får också säga hej, precis. Men vi får ju också säga så här då att vi inte är intresserade utan vi lägger det inlägget där också. Det här är ju en viktig del av debatten med alltså för jag vet ju att då får vi det här. Ja men man kan odla gröngödsling och så vidare. Va? Alltså att du odlar en gröda och bara plöjer ner den som gödsel och så. Men och du kan odla vallarna utan. Ja men det blir ju ett väldigt slöseri och extremt dyrt om du inte kan använda det som foder och så då. Alltså det här är ju också ett inlägg i köttdebatten egentligen va.
Just.
Att ja. De som håller på mycket och så ser att det är väldigt bra att ha djur i matproduktionen i den här delen av världen i alla fall va. Därför gräs är bland det mildaste och mest biologisk mångfald och så vidare. Om du inte blandar in agroforestry också, alltså kombination av åkerbruk och perenn vedartad, alltså buskar, träd och sådana där grejer. Det finns mycket man kan titta på där, men det är inte så enkelt som man tror allting då.
Du, Parinor kan inte prata mer om det där.
Nej, vi lämnar det nu och så säger vi att vi är inte intresserade av jättedebatt heller utav det här då. Men jag tycker det blev ganska bra det här ändå, just att vi fick det här beskrivet för oss. Med ja, men dels hur omfattande det faktiskt är med besprutningen i förra veckan eller vad det var då. Och nu kom Felicia här och ja.
Ja, stort tack för det. Vi går vidare.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi får ett mejl från Camilla och skriver så här: hej, i förra avsnittet pratade ni om hur man odlar egen sättlök. Ni sa då att man ska värmebehandla lökarna. Hur gör man det?
Just det.
Och hur gör man det?
Ja. Hur gör man det? Jag tänker då, hur förklarar man detta? Pedagogiskt, det var det. Hur förklarar man? Ja, men alltså, vi har ju pratat om det här med ettåriga och tvååriga växter.
Mm.
Och det har ju ofta gjort genom att prata om morot och rotfrukter och så.
Som då samlar energi i en stor knöl och sen skickar upp en buske där det blir frön.
Året efter, ja.
Just det.
Samlar näring och energi första året som de lagrar i en rot nere i backen. Och sen använder de den för en stor buske som ser helt annorlunda ut. Alltså om man inte vet om det så tror man ju inte att det är en morot eller rödbeta och så vidare. Eller palsternacka.
Just det.
Lök är ju också en tvåårig fast den lagrar inte i roten. Löken är ju en utsvällande del av skälken, stammen, skälken.
Mm-hmm.
Där den lagrar näringen istället för att skicka upp år två. Så det är samma sak med fröodling där. Istället för att sätta ut en morot som är fin på våren och stor och lagrats bra och så vidare. Så sätter du ut en lök istället och skickar den upp. Ja, det är lite olika. En eller flera skälkar med en rund boll. Som också insekterna är väldigt förtjusta i då, va? Så kan du skörda lökfrö på hösten då, år två. Och då hör man ju någonstans här att om man tänker efter lite, okej, så om jag sätter en lök i jorden, då går den upp och blommar.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och sättlöksproduktion, då sår du ju ett frö och så bildas det en lök och så tar du upp löken och så sätter du den nästa år.
Då har du vill inte att den ska gå i blom?
Nej, precis. Det är det som är kruxet, va. Så när man kör med sättlök så kör man ju egentligen en treårig produktion, va. Alltså du odlar frön. Då har du satt en stor lök. Får frön. Alltså vi köper ju frön då, va. Men så sår du de här fröna. Och det gör man ju lite senare då. Och då vill du verkligen ha ogräsfri jord. För du sår tätt. Det finns inte gå in med någon hacka här. För att hålla nere storleken på lökarna så bredsår du. Och det ska liksom vara några enstaka kvadratcentimeter per frö, va?
Mm.
Så jag får se om jag gör det som ett projekt på småbrukarkursen i år. Att vi tar en pallkrage och tar ogräsfri plantjord. Köpt plantjord då. Och provar att odla sättlök här då.
Alltså du tänker att du gör det utomhus, inte i plantuppdragningen?
Nej, det gör du utomhus och du sår lite senare. Beroende på landsdel så är det väl slutet maj, en bit in i juni. Mellan tummen och pekfingret, för de ska ju inte bli stora, va, för då går de ju i blom också. Och sen får du skörda dem då, men hur gör man då för att förstärka så att de inte går? Dels är det ju storleken.
Mm.
Och man kan väl säga också så här att det är lätt att luras av att jag vill ha stor sättlök så får jag stora lökar.
Mm.
Det ökar bara risken att de går i blom.
Mm.
Så vattna och gödsla ordentligt istället. Se till att de inte torkar ut och håll borta ogräset från löken och så får du stor och fin. Det är vattnet som är bästa gödseln på löken verkligen då. Och inget ogräs. Men i alla fall, då har vi fått våra sättlökar då år två. Vi producerade ju frön år ett och sen sådde vi fröna och fick sättlökar.
Mm.
År tre, då sätter vi ut sättlökarna.
Mm. Och gud vad gott det ska bli med lök då, tänker man.
Ja, precis.
Alltså de har väntat i 3 år.
Äntligen ska jag få lite lök. Ja, nej, men det är ju en 3-årscykel med sättlök. Alltså att odla sättlöken år två. Och...
Men vi har hoppat över det här steget med värmebehandlingen nu.
Ja, men precis. Men så att man förstår det. Och då gäller det ju att få oss för att inte sättlöken går i blom. För det tror ju löken att den ska göra.
Ja.
Risken minskar med minskad lök kan man säga då, för då måste ju löken växa till sig, det är för lite näring, det står inte rätt till, känner löken så den växer istället, va. Typ. Men då är det så här, om vi tar och lägger in lite vitlök. Vet du hur man förvarar vitlök så inte den skjuter iväg gröna blad och skälkar och sånt där?
Kallt, mörkt, torrt.
Nej.
Fan.
Varför sätter du vitlök på hösten?
Ja, den vill ha kallt, ja. Då tänker den, nu har det varit kallt. Nu jävlar ska jag skjuta iväg gröna skott. Precis.
Så hur förvarar du vitlök så att den håller sig fin länge?
Varmt, mörkt och torrt.
Precis. Rumstemperatur helt enkelt.
Mm.
För den slås inte igång om inte den får en vinter. och kyla. Så förvarar du den kallt och så blir det varmare i skafferiet sen när våren kommer och så vidare. Det här har jag ju provat, va? Då börjar de ju dra iväg. Då kan du ha sån här vitlöksskälkar istället och hacka och ha på maten.
Mm. Det är inte så dåligt egentligen.
Nej, men det blir så tydligt när man begår misstaget själv då, va? Så, men då förstår du. Och då är det ju så här att om löken är ju på sätt och vis, den vanliga gul- och rödlöken och så vidare, den är ju på sätt och vis samma där då. Så om du förvarar den kallt så har det ju varit vinter och så drar den ju iväg och går upp och blommar sen då.
Ja.
Så det bästa är att den inte fattar att det har varit en vinter då, kan man säga. Och det finns lite olika. Det här jag ska vara ärlig och säga också att det här är... jag har inte odlat mycket sättlök. Jag har varit på Nej. Väg och så har jag inte tagit vara på det riktigt och så vidare, va? Och så jag har ju studerat in mig på det. Så att det är inte en väldigt tung egen erfarenhet nu då. Det är lite olika bud om hur man ska göra och sådär då. Men grunden är ju ändå att den inte ska ha vinter. För det stimulerar ju då att nu har det varit vinter så nu är det dags att gå upp och blomma.
Just det.
Så förvara varmt. Men då kan du ju ha problematiken med att det torkar och så vidare också då. Så håll ner storleken. Jag tänker att...
för det var min nästa fråga, det där med torkning lät ju jättekrångligt. Om det ska ha varmt, då känns det som att
ja, men torkar. Du torkar först. Ja, men precis. Men du vill ju att löken ska vara torr också.
Så helt torr?
Ja, alltså man har ju löktorkar när man kör kommersiell matlöksproduktion och sådär, va. Så att du hänger ju upp löken på tork och så.
Mm.
Först torkar man kanske på fältet och sen hänger upp det under... En del hänger upp och ner i nät och så vidare. Jag brukar göra flätor eller ha i brödbackar och stapla och ja.
Ja, men sådär har jag också gjort. Men jag tänker bara om de sen ska fortsätta ligga en hel vinter i rumstemperatur. Kommer de inte torka ut då?
Och är så små.
Ja.
Ja. Nej, men det är ju därför man pratar om värmebehandling då. Och då värmer du upp till 30 grader. Någon har tipsat, undra om det är på Runobergs fröer som det står det. Ja, men att du värmer upp till 40 grader en kort stund då, innan du sätter ut den. Men jag tänker att den här värmebehandlingen, det är typ pannrum 30 grader under en period då. Så att den torkar och har det varmt och inte förvara kallt sen utan i rumstemperatur då.
Mm.
Ja, lök har ju skal så att de är ju, det är samma med vitlöken alltså, man blir ju förvånad att den inte torkar. En del torkar ut då som är sämre kvalitet och så att man får ju plocka bort det som inte håller sig över tid då, men väldigt mycket håller sig ju jättefint, jättelänge i rumstemperatur utav vitlökar. Och så förvara löken hellre varmt, torrt och mörkt.
Men det är bara så att jag menar, det blir, den här värmebehandlingen är en punktinsats. När du har skördat sättlöken, de små lökarna, då vill du värma upp dem till 30-40 grader. Hur länge då? En vecka?
Alltså 40 grader är det jag har läst om det. Det är en kort, väldigt kort period, något dygn.
Mm.
Och det där med längden, 30 grader och så, jag kan inte uttala mig om det exakt. Och det går, ja, så det finns olika skolor. Det är till och med omdiskuterat hur mycket det hjälper och så vidare.
Och det kommer bli en lökdebatt nu i podden.
Ja, det kan det bli.
Men inte ut,
vi kan väl göra så här. Ska vi ändå inte öppna upp för det att det kanske finns människor som har odlat egen sättlök och har mer erfarenhet av det.
Perfekt.
Så kan ju de få, om de är vänliga och vill skicka in mail, så kan vi dela med oss av deras erfarenhet som vi inte har så mycket själv. Det är ju mer egna studier för att göra det då. Så kan vi väl säga. Vi behöver ju inte ha en debatt om det, utan vi kan ju nöja oss med att ta del av andras erfarenheter helt enkelt.
Perfekt.
Men principerna där som jag beskrev då med tvååriga växter, problem att de vill gå upp i blom andra året, att små lökar är bättre Och just för att då har de ju inte energi och kraft för att gå upp i blom utan vill växa till sig, va? Det funkar. Och sen det här med att känna att det är vinter och att ha dem i kyla, det driver ju också på att de ska gå upp i blom då, va? Så där är vi rätt. Men sen exakt metod, tider och så vidare, det är bra om någon kan dela med sig om det av egen erfarenhet då.
Ja, mejla hej@katastrofen.se.
Mm.
Om du vet hur man, om du har erfarenhet av att odla sättlök. Perfekt! Det kommer ett mejl från Daniel. Han skriver så här: jag har grundat ett tag på en beredskapsaspekt. Hur blir man självförsörjande på fett för läderkängor och vax för vissa tyger? Bakgrunden är att jag mer och mer gått över till vattentäta kläder och skor som baseras på läder, skinn, oljerockar och vaxade tyger.
Mm.
Mina förutsättningar är att jag bor i villa mellan skog och äng.
Mm.
Och hur gör man? Man behöver fett till läderkängor och vax, kanske till läderkängor också, men också till tyger.
Ja. Alltså det jag tänker på först som är enklast att dela med sig av allt då, av allt egentligen. Du vet, kommer du ihåg de här gamla fjällrävenjackorna och fjällrävenbyxorna som har funnits med sen, jag vet inte. När kom de? Var det på 50, 60 eller 70-talet eller var det?
Mm.
G1000-väven.
Mm.
Då var det ju grönlandsvax som man impregnerade.
Just det.
Och det fanns ju...
Det är det fortfarande. Jag tror man köper så här klossar för 499 kronor på...
Absolut. Jo, men det är ju så. Va? Och så finns det lite olika skolor om hur man gör och gnider och stryker och så vidare då för att... Och det där lakas ju ur utav sol och regn och vatten efterhand så man får förnya den impregneringen då.
Ja, du måste tvätta kläderna så måste du ja, vaxa om dem.
Tvätta kläderna. Gör du det, Kalle?
Alltså ibland om det har skett en olycka.
Ja, vad bra. Nej, men så är det ju. Och det är ju väldigt enkla recept på det där alltså.
Mm.
Ja, men det är ju egentligen bara bivax och paraffinolja som man använder. Nu är ju paraffinolja väldigt svårt att producera själv då. Det är ju en produkt ifrån oljeindustrin då, va? En fraktion ur raffineringen av olja egentligen, tror jag, eller något. Ja. Någon form av syntetisering utav det, men det är råolja, en del av råoljeraffineringen i alla fall då.
Okej.
Och
det håller jag på med väldigt lite här hemma.
Ja, samma här. Jag kan dock tänka mig att det går att använda annan olja också. Precis som när man gör salver och sådana saker då. För då använder du ju också bivax och oljor och rör om.
Ja.
Men jag har sett recept på sån här motsvarande grönlandsvax på med bivax och... mellan 30-50% paraffinolja då. 50-50 eller 30 olja och 70 vax och så. Det finns lite olika varianter där då. Och sen har du din vaxklump där. Du värmer detta då och smälter ihop det. Och då får du nog förmodligen inte röra om det hela tiden när det svalnar.
Varför då?
Nej, för det är så man gör salva.
Ja.
Då får du en impregneringssalva istället.
Mm.
Nu har inte jag proportioner för salvtillverkning i huvudet och sånt där. Utan det är receptutskrifter om jag ska göra något sånt då. Det är min hustru som har gjort det historiskt också. Ringblomsalva och sånt där. Så det här ligger väldigt nära varandra då. Men det är ju grönlandsvaxet då. Paraffin. Man kan prova med andra oljor också. Det tror jag. Och det blir nog snarlikt i alla fall.
Och kängfett då?
Ja, det är... Jag har faktiskt inte gjort kängfett någon gång överhuvudtaget. Har du gjort det? Kärsmorning eller någonting sånt där?
Nej, men min kompis gjorde... Han sköt en björn i höstas.
Ja.
En fet sugga, säger man va? Säger man det? Jo, det säger man.
Ja.
Och det var jättemycket fett. Och han då smälte det och hällde i burkar. Jag fick en sån.
Rent så, ister alltså.
Ja, men exakt. Och det luktar ju ganska starkt. Mm. Så det är man inte så sugen på att ha på kängorna. Men jag tänker i en krissituation skulle jag lätt ha det på kängorna.
Mm.
Men det känns som att hundarna skulle bli tokiga.
Käka upp kängorna när du ligger och sover.
Det är mardröm.
Men du, ja men absolut, ister är ju ett en grundkomponent i lädersmålning där. Men sen har man ju, pratar ju ofta om kärsmålning också, så att du får en impregnering. Det är ett väldigt intressant område detta, alltså tätning och så vidare. För ja, vi hade ju, vi började ju den här beredskapspodden och höll på att bli en skomakarpodd i början. Kommer du ihåg det?
Mm. Så för, ja, det kommer jag ihåg.
Så med kraftigt våld förde vi tillbaka den till en beredskapspodd.
Ja.
Så det kanske är en del som slutar lyssna på den, för de tror att det är en skomakarpodd.
Ja, men nu kör vi igen. Det är reunion.
Jo, men när de börjar i början där. Men du, jag berättar ju om Ingmaris släkt uppe i Björnträsk. Ute i ladan där så fanns det ju kvar en sån gammal timrad lada, du vet, med gryta i den öppna spisen i ena hörnet där de kokar mat och sånt, va, till djuren och grisarna och det där också. Mm. Där stod det ju en skomakarmaskin.
Mm.
Min hustrus morfars pappa, han råkade ut för en olycka och blev enbent, så han jobbade väldigt hårt med småbruket och så vidare då, och men så blev han ju också skomakare.
Jaha.
Och de gjorde ju de här näbbstövlarna som var väldigt höga då, va, som de hade för att kunna gå på myrar och arbeta och så vidare där det var blött och djupare vatten då. Alltså typ nästan som vadarstövlar. Mm. Du kunde vika ner dem och vika upp dem så de gick långt upp på låren då. Och så hade du väl mer vanliga höga näbbstövlar som var mer som gummistövlar i princip, som kom senare då. Alltså ja, de här, du vet, Graningekängan med den här gummifotdelen, cellgummit, du vet, det kom ju inte förrän på 50-60. Alltså man använde ju näbbstövlar långt in på 1900-talet alltså. Och då är det ju så, luktar du på sådana där så luktar de ju väldigt mycket kära alltså.
Okej.
De här som är avsedda för att vara mer vattentäta då. Så jag vet inte om de hade vax i också, alltså en blandning utav fett då i form av visst djurfetter, stabilare fetter, vax och kära. Jag skulle tänka mig att vax är med där också för att ge lite mer stadga, fasthet i smolningen då.
Just det. Mm. Och det här låter ju, jag blir ju peppad på att testa.
Ja, det är ju det. Jag blir lite inspirerad också. Ja. Och dessutom så är det ju så att jag gillar ju just läderkängor också. Jag gör dem ju inte själv dock, men med hel läderkänga och utan foder i helst då.
Just det.
Så att det är en skalkänga som man säger nu i modern språkbruk då. Va?
Men då smälter du fett och så smälter du bivax.
Ja.
Och så blandar du det.
Ja.
Och här i kära.
Ja, precis. Och kära blir ju en form av
lukt.
Ja, dels blir det ju det, så du slipper lukta gammal.
Slipper lukta inte bacon.
lukta gammal galt. nej, men kära är ju också ett rötskydd, va?
Mm.
Det är ju kära, det ska man ju veta när man håller på med kära. Det är viktigt att vi säger det, tror jag, när vi pratar om det, att alltså det finns ju en anledning till varför kära är så bra.
Ja, ja.
Det är ju giftigt helt enkelt, va. Så är det.
Väldigt potent.
Ja, det är det. Det är kreosot i bland annat då, va. Och det är ju, kreosot, det var ju någonting som man hade i gamla slipers och sådana grejer. Så det har ju varit
Ja, det är det som gör att man inte ska ha gamla telefonstolpar till odlingsbäddar och sånt där.
Ja, precis, va. Men det är också,
så får man gå med sina kängor i sitt trädgårdsland?
Ja, det tror jag inte är någon fara i de mängderna där. Utan, men det är ju så. Man kärade utsatta hus, husväggar, syllstockar, båtarna kärade man på utsidan.
Mm.
För att skydda dem då. Det vet du förr när man hade träbåtar att det alltid luktade kära på vårarna och sånt. I alla fall måste du ha hört berättelser om det.
Ja.
Ja. Man impregnerade väl även rep och tåg och så. Alltså tåg, det är ju rep då.
Ja.
Med kära också. Hamparep och sånt för rötbeständighet då. För då trivs inte bakterierna där i den här kreosoten då.
Okej. Men det är det som är liksom sjöfararlukt.
Ja, det är det. Det är det. Till alldeles nyligen. Till alldeles nyligen. Jag tror vi pratar fortfarande decennier och inte sekel. Vi hade ju de här segelfartygen seglade ju, fast skroven var i stål då, men det var väl tågen och sånt, det var virker då. Mm. Eller vad säger jag, hampa. Men sen inuti båtarna då, eker och sånt där, då gjorde man en blandning på en tredjedel tjära, en tredjedel linolja och en tredjedel terpentin eller annat lösningsmedel då. Och rörde om det så det blandade sig så man fick en tunnare lösning. Och om man låter den stå lite varmt då, till exempel på en värmekälla, det får ju inte ta eld då, va? Men på en panna eller någonting sånt där som inte blir för varmt så att det blir tunnflytande, så kommer sotpartiklarna i käran att sjunka till botten.
Okej.
Okay. Då får du en blank, nästan klar, ja, den kan bli klar också, vätska med...
Du förnissar det här?
Ja, då får du roslagsmahong nu faktiskt, kallas det.
Okay.
Och då är det som du har på insidan av båten. Det är därför inte alla gamla fiskare och sånt där ser ut som sotare nämligen.
Okej.
Okay. De hade ju, du vet, det är så jäkla kladdigt med kära och så. Va?
Ja, om det hade varit kära på insidan så hade de blivit svarta av det.
Ja, och sen om de hade suttit och rott för lång väg så kanske de inte hade kommit loss heller.
Nej.
Fast limma dig i. Nej, det hade varit odrägligt i sådana båtar. Nej, men då gjorde man så att man blandade, fick med käran då, men att den blev klarnad då, va? Ofta när du köper roslagsmahogny nu för tiden färdigblandad då, så får du ju en det blir som en brun bets mer då. Men då är den inte klarnad alltså. Utan då har du sotpartiklarna med då. Men den blir fortfarande mycket mildare än mer ren kära såklart då.
Men, och vad är fernissa?
Fernissa, det är väl mer en lack av något slag skulle jag säga.
Ja. Ja, uppfattat. Ja, men det här låter ju som liksom, det låter inte jättesvårt att bli göra ett ganska stort lager av sån här fett och vax till kläder och kängor.
Nej, alltså jag tänker om man håller på med djur, slakta djur och så vidare. Jag känner väl lite grann att jag har inte en... vet inte. Det kan ju inte... Om man beställer på affären, om man har en sån affär så att de tar hem grejer till en fortfarande. Alltså hur är det med ister? Det kan inte vara dyrt, va?
Nej.
Det borde ju vara någonting som det liksom... Ja, det är klart. Det är säkert efterfrågan från industri och sånt. Jag vet inte hur det är. Stearin är ju en produkt från djurfetter till exempel till alla ljus och allting.
Mm.
Men man kan ju fråga och se vad det kostar att ta hem då om man inte har egna djur. Och själv känner jag väl att sånt där ister är så värdefullt som stekfett och sånt i matlagning och så att man är rädd om det helt enkelt. Men annars känns det ju verkligen som någonting som är något att pröva med och göra skyddsmedel själva då. För både skor och kläder och annat också då. Absolut. Spännande område.
Nu ska vi se, jag ska kolla vad ister kostar.
Du vet, du har ju blivit inne med ister nu.
Sjukt inne.
Ja.
Ister, 500 gram, 41 kronor.
Ja, det är 500, ett halvkilo för 41 kronor.
Ja.
Ja, men då är det paketerat som matister förmodligen.
Ja,
också.
Ja. Ja, det är det. Man... Alltså det är en bit ryggfett. Kan man säga.
Men om man kommer åt det här, ja det är väl mer det som är på insidan runt inälver och sånt kanske där också då. Men man...
Det ser ut som en ryggfettsbit på bilden faktiskt.
Okej. Då är det det som italienarna...
Nej, det stämmer inte. Sitter kring njurarna.
Ja, men precis. Precis bak i. Du vet, när du tar ur dem så sitter det vitt i klumpar på ryggen då. Om man kommer över sånt då och vill göra mer hanterbart fett då, då är det egentligen bara att värma upp det där.
Ja.
Och då kommer hinner och så smälter allt fett i de här isterklumparna då, va? Och du får... Har du provat detta någon gång och provat att äta de där klumparna som blir kvar, som blir friterade i oljan?
Fy fan vad gott det är.
Gjorde inte. Varför har jag en bild av? Har du gjort det när jag har varit hos dig?
Nej, men jag tror jag gjorde det i julspecialen, va? Alltså jag gjorde de här talgbollarna, då smälte jag ju
just
ryggfett.
Det. Ja, okej. Okay. Ja, ryggfett smälter du då, ja. Ja, men det var ju det vi skulle haft i korven så vi inte knappt hade något, va?
Exakt.
Hanne fick åka och köpa.
Ja, men nu, jag har nu fått kommit över. Jag har kommit över väldigt stora mängder ryggfett.
Ja, vad bra. Ja. Det är ju det där ryggfettet, det är ju fastare fett. Hårdare. Det är därför man vill ha det i korvtillverkningen då.
Just det.
Mm.
Ja, men bra, då vet Daniel hur man gör vax och fett till kläder och skor.
Ja, men kan vi bara säga en grej när det gäller bivax? För det är ju faktiskt en grej som man kan producera själv med, så får jag prata lite biodling i alla fall.
Ja, men gärna, kul.
Ja, alltså bina har ju vaxkörtlar.
Mm.
Så det här är ingenting som de hämtar i naturen eller så, utan de äter kolhydrater, honung, nektar. Och när de bygger ut sina vaxkakor då sitter de i kedjor och bin längre ner i producerar vax med sina vaxkörtlar och skickar upp till bina längst upp i de här kedjorna då som bygger cellerna där, va.
Jaha.
Så det är insekterna själva. Och det är egentligen så här att jag tror det är ett... oj då, nu fick jag på stämbanden där. Ska se om jag får ordning på dem. Det är en generell lösning, ett mönster i naturen att insekter har vaxkörtlar. De väldigt många, jag vet inte hur stor andel det är, men jag skulle drämma i med de flesta. För naturen hittar ju fungerande bra mönster då, så blir det det som gäller. Och det är ju, men det är framförallt för att ha ett vaxlager över kroppen, skydd mot uttorkning.
Okej. Okay.
Men då har bina som bygger vaxkakor då utvecklat de här vaxkörtlarna så de har mycket större produktion då. Så de har det här livsnödvändiga vaxorganet i sin superorganism då.
Okej.
Okay. Och det där kan man ju då skörda. När man skördar, jag har ju utbildat folk nu i 10 år på en lite annorlunda sätt att hålla bin. Och det är ju med toppriskupa. Det är ju sådana du har hemma hos dig.
Och det gör ju att man får ju väldigt mycket bivax
som
en biprodukt som vi brukar skämta om.
Ja, precis. Få biprodukter ifrån din bisyssla som biodlare. Exakt. Ja. Jo, men där är det ju lister då, så det finns inga ramar. Så när man skördar en kaka så skördar man ju hela kakan, även vaxet.
Ja.
Och det innebär att du får ju mer vax, men det innebär också en grej till. Och det innebär ju att bina bygger nya kakor.
Ja.
Väldigt mycket. Det betyder två saker. Det betyder att du får väldigt fräscht och fint vax. Men det betyder ju också då att det går åt en del honung för att göra det här vaxet.
Så lite, de lägger liksom lite energi på att bygga själva kakorna istället för att man då köper färdiga kakor som de bara gör honung i.
Ja, och ramkupan bygger ju framförallt på att du bara tar bort locken som de har stängt cellerna i vaxkakan med. Och så återvänder du ju hela vaxkakan tills den börjar bli för gammal helt enkelt.
Ja.
Men den här vaxmellanväggen och det som sitter i insmält i trådar och sånt mitt i kakan då, det är ju den stora mängden vax i en vaxkaka.
Just det.
För bina själva bygger väldigt, väldigt optimerat, det vill säga minimalistiskt och resurssnålt då, va? Så att, och det innebär ju praktiken när de smälter vax och sätter in, det är ju de här mellanväggarna då som cirkulerar och man vet ju inte vad de har för ursprung. Det äldsta vaxet kanske är från 40-talet brukar jag säga, va?
Ja,
och det finns en nackdel med vax då. Och det blir ju väldigt aktuellt om du vill egna hudvårdsprodukter och så vidare. Och det är det att fettlösliga ämnen lagras upp i vaxet.
Vad är det till exempel då?
Ja, men jag tänker att mycket miljögifter och sånt är fettlösliga.
Ja.
En del är ju, fett är ju långa. Man brukar prata om lika löser lika. Vatten, ja men det är ju, nu blir det så där nördigt detaljnivå igen. Men det är ju H2O, mm. alltså en syreatom. Och så sitter det två väte på den. Och de sitter i 67 graders vinkel, de två väte ut. Och väte är ju H+. Och syre är 2 minus. Så där ligger ju minuspolen en bit ifrån pluspolen. Så du får två ändar som en magnet ungefär med plus och minuspol, va?
Aha.
Så den kallas för polär. Men har du en utan förskjutning där så att plus och minuspolerna ligger på varandra i princip. Långa kolväten till exempel som fett. De är ju opolära då, va? Så fett är ju svårt att lösa i vatten, det vet du, det flyter, lägger du i så flyter det på ytan och så, va?
Ja.
Eller hur?
Och det där är anledningen till det?
Ja, det är
det. Kan man förklara sig det också?
Ja, det, men det har du fått lära dig en gång i tiden, men du sket i det, Kalle. Du var intresserad av annat.
Alltså i högstadiet? Eller?
Ja, precis. Ja. Det är som ja, det grundläggande kemi. Men nu, vad ska vi vara, vad var vi nu då? Jo, det är fettlösligt, ja, bivax var vi på. Så en fördel med det, om du är intresserad av att göra ansiktssalver och sånt och producera sånt som du ska ha på kroppen, då är det faktiskt att ha färskt vax då. Så är det. Så det är en fördel med den typen av kupsystem då. Sen går det att skörda kakor och sånt i en ramkupa också då och inte sätta in mellanväggar utan låta bina bygga själva och sånt där då. Där också.
Ja, det går att funka där också.
Ja, men färskt vax är en fördel då. Vi nöjer oss där, annars man kan prata mer om vax och propolis och sådana grejer som finns i det med för... Eller vi kan göra det. De här dukarna du vet, bivaxdukar är ju populärt nu för tiden.
Ja.
Sådana har jag börjat använda sedan något år eller två tillbaka. Och jag är otroligt positivt överraskad alltså.
Som du gör själv eller?
Ja, det kan man göra själv. Nu har jag fått de här av min dotter. Men de är väldigt lätta att göra själv alltså. Du har bivax och har ett gammalt lakan eller handduk eller ja, någonting då i textilt. Som du har tvättat. Och så gnider du in bivax i den där. Och. Sen stryker du så får värme så det smälter in i tyget då. Det är ju, liknar ju det här med grönlandsvaxet lite grann då, men här har du bara bivax då.
Och, gud, vilket perfekt inslag i bondgårdsprogrammet.
Ja, exakt. Det är
det. Ja, det ska vi göra.
Ja. Kul. Men det som händer va, det är ju det här att grejerna håller ju sig va. Det här är ju för att ersätta aluminiumfolie, plastfolie och så vidare. Så att du inte producerar massa eller förbrukar massa engångsmaterial då, utan du kan återanvända den här och börja den bli utnött och så vidare. Ja, men det är ju oftast bara att göra ren den och så värma igen så flyter vaxet ut igen då, va? Eller tillföra lite mer. Men det som är viktigt här också, det är ju att det möglar ju inte.
Varför då?
Nej, därför att det är så här, om du tänker ett bisamhälle, en bikupa, det här hålrummet som bina bor i. Om det sen är ett hål i en stam för 100 000 år sedan någonstans, va?
Mm.
Alltså rent i naturen, eller om det är i en modern bikupa, så är det ju otroliga mängder med enkla sockerarter och proteiner och fetter och grejer där inne i pollen och sånt, va? Och så är det ju 35 grader.
Ja, det låter som att det är en grund för röta.
Ja, bakterier och mögel och allting. Och sen har du ju fuktighet där inne också, va?
Mm.
Dels så har du ju ett kläckskåp. Det är ungefär som när vi kläcker ägg. Du vet, du måste ha vatten och grejer där för att ha tillräcklig fuktighet och så.
Mm.
Så är det ju för bina också när de kläcker sitt yngel i cellerna i vaxkakorna då. Det är ju som ett kläckskåp. Det ska vara rätt temperatur och rätt fuktighet och så då va. Och sen tar de ju in nektar. Ett stort samhälle när det är bra drag. Alltså när de är ute och hämtar och hittar mycket blommor. Och det är fukt i backen och så vidare. Så blommorna ger mycket nektar. Alltså de kan ju öka 5, 6, 7 kilo per dygn va.
Oj.
Och då är det ju 60-80% vatten i nektarn. Och den ska ner under 20. Så det handlar ju om flera liter per dygn. Så det är rätt fuktigt där alltså.
Ja.
Så de ska ju ut det här och ångar ut det och så vidare va. Återvinner i och för sig en hel del för de kondenserar på väggarna och så. Men det är alltså en varm, jättefuktig mängder med mögelmat och bakteriemat och så vidare. Så det är rena mögel- och bakteriebomben ett bisamhälle egentligen. Men så fungerar ju det. Och man blev förvånad när man studerade DNA på bin att det finns inte mycket immunförsvar och så i genetiken som det borde finnas. Och det visar sig ju då att den här propolisen som var så besvärlig när man började med ramkuperna, för att de byggde ju fast alla ramar och allting, så man fick ju ha kofot när man var biodlare i början, så man försökte få bin som producerar mindre propolis bryta loss grejerna. Jag raljerar ju nu, men åt det här hållet då, alltså man har faktiskt i viss mån selekterat bort bin som har producerat mycket propolis. Men då visar det ju sig att bina har ju tagit växternas immunförsvar.
Mm.
Så de hämtar det på knoppar och på skador och sådana grejer runt om i naturen. Så hämtar de deras hartser. Du vet, om det blir en skada på en gran så kommer det ju koda och skydda där.
Mm.
Och du vet också att om ett träd dör så blir det ju angripet av svamp och bakterier och röta och allting med en gång va.
Men det blir ju inte när det är levande, nej.
Nej, och det beror ju på att de har ett ständigt skydd. De är ju ständigt utsatta. Aha. Men när de är levande så, ja, de kan ju få sjukdomar och så ändå. Men generellt sett så när de är friska så skyddar ju det här va. Och det där hämtar bina, och det skyddar både mot bakterier, virus och svamp då. Antiviralt, antifungalt. Och antibakteriellt.
Mm-hmm. Gud vad spännande.
Och så blandar de detta med bivax och täcker alla väggar, alla ytor, allting med det här. Så att inte det börjar växa mögel inne i kupan då när det fungerar som bäst. Blir det det så fixar de till det.
Är det det som är propolis?
Jajamensan, det är det som är propolis då.
Okej.
Och dessutom så täcker de, nu kommer vi till, det vart en liten utvikning igen, Kalle.
Ja, det går så bra.
Ja. Nej, men då har de ju givetvis detta också på kanterna på vaxet. Så tittar du på en vaxkant så ser du runt cellerna en röd ton oftast. Rödbrun ton lite grann där. Det är propolis.
Okay.
Och då när du gör de här bivaxdukarna så är det ju de här hartserna i. Och de skyddar ju mot mögel och bakterier och virus. Alltså en bivaxduk är så totalt överlägsen så det är bara att börja använda det.
Det känns givet.
Ja, det är faktiskt det va. Och så smidigt. Så det är en supergrej. Så enkel som man liksom tänker inte på det. Men just i och med att du får med den här propolisen, växternas immunförsvar i vaxduken, så ökar du hållbarheten. Så du har både fuktigheten kvar på produkten för den är tät, men sen möglar det inte. Alltså lika lätt i alla fall. Jag kan ju inte garantera att det aldrig möglar, men det är en väldigt, väldigt bra naturlig lösning va.
En så kallad no-brainer. Jag har en sån där som en bivaxpåse till när jag bakar bröd. Jag får vara bröd i efteråt.
Och du berättar om erfarenheten och så då?
Ja, men det funkar toppenbra. Alltså det kan mögla ändå, men det tar jävligt lång tid. Och ofta så är det bara att det torkar ut där inne. Om man liksom inte äter upp allt, men bara ligger kvar.
Men du lindar ju inte in brödet i den där heller, utan du har... Det är som en påse och den är lite stel, så du har ju ganska mycket luft runt och så vidare också då. Så att du har ju inte det här skyddet direkt på. Nej, men det är ju ändå, jag tror ändå att det kan vara... Alltså det... Ja, alltså det går ju att prata mycket om det där. Det är ju flyktiga ämnen i de här hartserna också. Så att bina inne i kupan, de förnyar ju det här propoliset efterhand och bygger på. Så tar du, det är ju fördelen med de här trågen som vi har, att det är samma låda hela tiden.
Mm.
För de bygger ju på, så du får ju lager med propolis med tiden, va? I kupan då, va? Men de måste ständigt förnya det för att det
Oh, coolt.
Det kan man ju tänka på med sina dukar också, att ibland får man tillföra nytt vax då.
Du, tack för det, Patrik.
Mm.
Och tack för idag.
Är det redan igen en timme?
1:15 har vi pratat.
Ja.
Du, tack för att vi får ta del av din oändliga kunskap. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Men tack, du, att du lyssnar.
Kalle.
Ja,
ska vi inte ta någonting om vårat företag och våra fina produkter och så idag?
Jo, men det tycker jag. Det låter bra.
Kan vi göra det innan vi slutar då?
Mm. Ja, vi har ett företag som heter Prepbox.
Ja.
Som man hittar på prepbox.se, där vi säljer lådor med färdigpackad mat som du kan ha i garderoben hemma, så att du har kalorier till dig och din familj om det inte går att handla. Som en försäkring mot tomma magar om allt går till helvete, kan man säga. Vi har ju flera olika produkter. Vi har ju dels den klassiska stora prepboxen som är, om det nu är 25 000 kilokalorier eller något sånt där, fördelat på påsar med mjukkonserver. Alltså färdiglagad mat som konservburkar, fast istället för i burkar så är det i påsar, så att de är lite lättare att ta med sig. Väger mindre, skräpet blir mindre. Ja, det är allt smidigt helt enkelt. Den finns. Det finns också en mindre variant som heter Prepbox 48 timmar. Som är färre kalorier, färre påsar. Men som är perfekt att ha till exempel i bilen eller i hemgångsväskan. Eller evakueringsväskan för den delen. Sen har vi min favoritprodukt. För sådana som funkar som jag. Det är ju Prepbox 25. Det är en stor jävla konservburk full med frystorkad mat. Frystorkad mat är... alltså inte som mjukkonserverna. Mjukkonserverna är med vatten i. Alltså den är färdig att äta. Den blir godare om man värmer. Frystorkad mat, där har man tagit bort allt vatten. Och det gör att maten håller längre. Den blir lättare att bära. Men du måste då tillsätta vatten. Vilket kan vara ett krångel. Men för om du funkar som jag, så att du helst vill bara liksom betala en engångssumma. Och sen glömma bort det här. Och sen typ aldrig mer tänka på det förrän du behöver maten. Då är Prepbox 25... ja, men den är jävligt bra då. Mm. För den håller då i 25 år. Du köper hem såna här burkar, ställer dem i garaget, gräver ner dem i en grop, vad du nu än gör med dem, så kommer du att ha mat, ja, men tills du är gammal.
Mm.
Den grejen tilltalas jag väldigt mycket av. Jag tycker det känns så otroligt skönt.
Mm. Man kan väl tillägga ett par saker när det gäller de här produkterna. Jag som odlar och har linser och bönor och torrvaror och allting i lag. Jag har ju sådana här produkter också. Och det komiska var ju det att jag köpte det en vecka innan de hörde av sig till oss och ville samarbeta med oss.
Mm.
Och jag letade ju upp
dem. Ja, vi gör ju det tillsammans med Outmeals då, som är producenten av själva
precis,
maten.
Precis, det är de som säljer till försvaret och NATO och sådana grejer då.
Mm.
Mjukkonserven där, det är ju just den där fördelen att den är ju så bra att ha med sig i evakueringsryggsäckar och sådana saker också. Eller om man behöver gå iväg och göra någonting, hämta någonting eller vad som helst, va, i en utsatt situation och vill ha med sig mat, då är den tacksam.
Ja, eller om det ska gå snabbt.
Ja,
precis. Det är också en grej som jag tycker är skönt. Jag äter sådana här påsar ganska ofta när jag håller på att jobba här hemma, för att man liksom behöver inte ta så lång lunchpaus, utan det räcker att värma sådana här påsar. Man bara lägger ner hela påsen i lite vatten och så värmer man vattnet och så blir maten varm och så kan man äta.
Och en fördel just det här också, att du kan öppna påsen, äta den kall i en utsatt. Alltså tänk att du måste evakuera, börja bli trötta, barn och så vidare, vi måste få i oss någonting nu. Det är en klar fördel att värma, därför annars kyler ju maten. Istället så får du ju, ja, det är bra mentalt också att värma, men i en nödfall så kan du faktiskt få i dig energi Så du orkar vidare med en, den är ätbar redan från början, redan kall där va. Så i en extrem situation så finns den möjligheten. Frystorkare som du pratade om då. Det är väl på tal om att vi ska köra portionsförpackningar också på sikt eventuellt där va. För nu är det som är viktigt med de här 25 portioners burkarna, det är, jämför man dem med vad 25 portionsförpackade frystorkade kostar, så blir det väldigt billigt.
Men, ja, för frystorkat är väldigt dyrt.
Ja, det är det. Det är en fördel till med mjukkonserven då. Men då är nackdelen att den håller, har hållbarhetsgarantier. Bäst före datum då, som är betydligt kortare än...
Ja, ungefär 3 år tror jag.
Ja, men de håller ju längre. Men det är ju för att då ska de smaka som de brukar och ha exakt samma näring som det står och sådär va. Men de blir ju inte dåliga efter 4 år om de är helt intakta då i emballaget, i påsen. Det går åt mycket energi, det är mer komplicerad tillverkningsprocess och så vidare på frystorkat då. Men det du ser med på den här 25-burken, varför den är så billig kan man väl säga. Eller billigt, den är ju, kostar ju en del. Men i jämförelse med portionsförpackat då, så är det väldigt lågt pris. Och det beror ju på att den inte är portionsförpackad.
Just det.
Utan här ligger det, det är ju sånt här som man köper till krigsförbanden. Så när koket ska laga till 150 man, då tar de 6 burkar så har de 150 portioner va. Så det är ett sätt att få väldigt hållbar färdigmat som håller alltså i ett kvartssekel. Men det är 25 portioner löst i en burk. Det är viktigt och det är det som ger det bra priset då. Så det är verkligen betoning på den här. När du öppnar den där, visst, frystorkad mat i en öppnad burk med tätt lock och så vidare. Det har väldigt lång hållbarhet också va, men det är lämpligt när man öppnar den att man förbrukar den inom överskådlig framtid i alla fall va.
Just det.
Så den är, det är ett sätt att verkligen få långlager med sånt då va.
Ja, det är ett smidigt sätt att ha den där liksom försäkringen hemma som liksom, ja, men i princip aldrig blir dålig. Det känns så himla fint när vi får till den produkten tycker jag, att vi kunde erbjuda det.
Hur många maträtter har vi där på den 25-burken?
Jag kan inte hålla koll på allt.
Nej, men det är i alla fall, finns det 4-5 stycken olika?
Ja.
Ja, vad bra. För jag tänkte så här, tänkte där, du har köpt 6 burkar. Och så skiter det så här om 4 år och så ska du börja öppna de där burkarna och så är det kyckling och curry, 150 portioner.
Ja, men man får väl tänka så här, att det är ju bättre att ha det än att inte ha något.
Ja, men jag menar, det var ju bra om det fanns flera stycken då. Om man skulle köpa. Det. Ja, men precis. Precis.
Men så gå in på prepbox.se om du vill ha en försäkring mot en hungrig familj.
Börja med mjukkonserv och bygg på med annat om du vill köpa mer. För mjukkonserven är så allsidig, just det här att ha med sig och gå och äta och så vidare. Och lågt pris, eller lägre pris framförallt då. Bra! Då är jag bra. Nöjd Kalle. Nu, kan du få, nu får du gå Kalle.
Jag är också nöjd. Ja. Tusen tack för idag. Maila hej@katastrofen.se och följ oss på Instagram. I väntan på katastrofen heter vi där. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.